Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Glad Lucia säger vi och hälsar er varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Nedsläpp Modo. Hur är det idag, Pelle?
Det är bra, det blev lite jäktigt för att jag inte räknade med att min kollega, det vill säga du, skulle sitta fast på tåg mellan Umeå och Övik, så man fick göra en brandkårsutryckning till Nordmaling.
Det är vi så tacksamma för, annars hade vi inte kunnat podda, eller hur?
Nej, precis, det var fritt valt av mig också, så att, det var inga problem.
Vi tar väl och börjar med derbyt mot Timrå, för det har vi inte gått igenom än. Vad är din bild av den matchen?
Att det var en fantastisk hockeymatch. Det var nästan så att det gick lite för fort för vi som satt på sidan av. Tycker Timrå var bra. Modo vinner för att man vinner målvaktsmatchen. Och Jonathan Dahlén har väl 5-6 A-chanser. Så att, det var väldigt tajt med Modo hade marginalerna med sig och Lasse Lehtinen.
Mattias Kalin var ju inte särskilt nöjd med matchen när man pratade med honom efteråt. Mycket pucktapp, turnovers och så vidare. Det är ju egentligen Lassi som vinner matchen mot Modo.
Jag tycker det. Som åskådare så tycker man det var skithäftig hockeymatch. Som tränare tror jag att man hade fått ett mentalt breakdown, för det hände alldeles för mycket.
Ja, och publikmässigt så var det ju en jäkla fest, verkligen. Jag måste säga att det var nu ett av de bästa derbyna jag har upplevt på plats.
Ja, jag håller med. Tävlar väl mot något lördagsderby med Björklöven, men det var ett fantastiskt bra drag och det var ju ändå torsdag kväll.
Ja, och sen så begav sig Modo ner till Karlstad, men där var Färjestad numret för stort, eller numrena för stora, och det blev till slut 5-1.
Sopa torsk, spelade med för små marginaler, slarvigt, tappade pungar, pucken. Det blev väldigt stökigt. Tappade pucken på egna blå, mittzon, turnovers. Det var ingen bra Modo kväll.
Det kändes som att, lite mätta.
Mätta tror jag inte, men de var inte riktigt påslagna. Alltså de möter ju seriens överlägset bästa lag. Och du kan inte ge dem lillfingret, för då biter de ändå upp till armbågen. Så att, det var inget snack. Och Färjestad var ju kliniska när de fick chanserna.
Verkligen. Och nyförvärvet Logan Hatsko debuterade, var inne på ett mål framåt och ett bakåt. Och det blev totalt 17 minuters istid för amerikanen. Hur tycker du att han skötte sig?
Svårt att säga. Olycklig start med pucktapp i mittzonen. Har en bra screen till 1-1 på Samporantas kvittering. Har inte tränat. Han var med på en matchvärmning. Det var allt. Så att där handlar det om lite tid och tålamod.
Jag tycker han hade en hel del fina tendenser. Men det var lite. Det är vekt i defensiven emellanåt. Jag vet att jag skrev till dig att det är lite vekt just nu.
Men det är ju... Hinken vet ju vad han har köpt. Och han är ju en offensiv spelare och hans styrka är ju inte defensiven. Och det visade han ju i sin debutmatch. Att det kom nog inte som någon överraskning för någon.
Nej, jag tycker att han hade en del fina grejer i powerplay framförallt. Man ser att han är jäkligt skicklig med pucken.
Skicklig med pucken, väldigt mycket speed, i storlek och rörelsemönster inte helt olik Daniel Reagan heller, tycker jag.
Jag fick faktiskt frågan av någon som påpekade att jag hade sagt att han skulle hamna i frysboxen först i Oskarshamn, vilket han också gjorde, men om vad jag tror han kan bidra med till Modo. Och jag ska säga att det uttalandet som jag gjorde då baserade jag egentligen enbart på att Oskarshamn hade så pass många veka spelare redan i Karlqvist, Lodin, för att nämna några. Och jag tror att han har mer att tillföra ett lag som Modo som har de här tunga, defensiva, skickliga pjäserna som kan göra grovjobbet. I Oskarshamn hade han liksom en lite samma roll som de andra, och då blir det ju klart att han går inte först i kön.
Nej.
Men jag tror att han kommer kunna bidra med väldigt mycket, framförallt med sin fart och liksom, en mönsterbrytare helt enkelt.
Modo spel, framförallt det offensiva spelet, bygger ju på fart, teknik, spelvändningar, hög fart över hela banan egentligen. Så att på så sätt borde han ju passa in betydligt bättre än vad han gjorde just i Oskarshamn.
Tycker du det är rätt att plocka hit honom?
Tycker det. Marknaden är jättetunn. Vi har pratat om Tommy Sallinen och Djurgårdsforwarden. Vad heter han nu? Niklas Olausson, just det. Det är ju spelare som har passerat scenet de känns passé, och det var som fanns på marknaden. Och hitta Logan Hatsko, man vet ju inte nästa gång när det dyker upp ett namn, och därför tycker jag att det var smart. Och Modo behöver bredda forwardsidan.
Jag håller med. Känns som en smart värvning i det här läget på säsongen också. Med tanke på att Henken säger själv att han har följt honom en tid och kan honom ganska bra. Så att,
ja, och Reagan gick nyss sönder. De visste inte riktigt statusen på den skadan. Så att...
Nej, precis. Men vi plockar in en fråga från tidigare materialen, Robin Forsén där. Hur många ugglor får Hatskos vita klubba? Personligen får den 4 av 5. Gula snören, svart klubbtejp samt tonat visir, så är det 5 av 5. Jag är ju svag för stuk, alltså det är viktigt. Ser bra ut.
Ja, jag kan säga så här, att hade det varit en koho-klubba i trä, halvlindad svart och rullat tejpen med en stor knopp i slutet på skaftet, då hade du fått 5 ugglor. Jag är så gammaldags och tråkig, ja.
Vad får du av dig då?
Ja, han syns ju, och jag vet inte, jag tycker bättre om spel, han syns i spelet. Jag ger en 3.
Men om han syns både i spelet och med utrustningen?
Ja, men tänk om det visas att han är jättesvag, vilket jag hoppas och inte tror att han är. Sitt man bara retar sig på klubban, så en svag 3 får han av mig.
Okej, han får en 4 av mig. 25 omgångar är alltså spelade. Det betyder att halva serien har avverkats. Modo ligger på en 9:e plats med 36 inspelade poäng, 62 gjorda mål och 71 insläppta. En poängbank som just nu innebär play-in och 6 poäng ner till HV71 under kvalstrecket.
På det stora hela imponerande. De borde faktiskt haft lite fler poäng. Har tappat fler givna poäng än vad de har stulit poäng. Jag tänker på Växjö gånger 2. Kunde ha vunnit Skellefteå-premiären. Lite sådana matcher. Frölunda gav dem ju bort i en här period och borde ha åkt hem med poäng.
Ja, men sen är det ju, det är ju som vi varit inne på, det är så sjukt tajt och det är så små marginaler som har vi varje match. Men att Modo skulle vara så här långt fram som man ändå är vid det här laget, det trodde ju varken du eller jag eller någon annan, tror jag.
Nej, ingen runt laget heller, tror jag. Man trodde inte du skulle skilja, vad är det nu, 20 poäng till Oskarshamn. Det, alltså, åt det andra hållet, det kunde jag inte drömma om.
Vad är det som har utmärkt det här laget under de första 25 omgångarna?
Att de har tagit med sig spelet från Hockeyallsvenskan, det har ju överraskat många. De har vågat spela en frejdig, offensiv hockey. Inte backat hem, slagit sarg ut och levt på kontringar. Utan de har, alltså det är ett mod i det här spelet som glädjer mig och överraskar mig.
Ja, men framförallt det hårda jobbet och strukturen som man har satt. Det är mycket jämnare nu än i Hockeyallsvenskan om man jämför de två säsongerna. Mm. Det kunde pendla som bara den i prestationen, och det visste jag gjort det här också, men inte på samma sätt. Det har funnits en tydlig struktur runt laget hela tiden.
strukturen och att här måste du vara påslagen. Alltså du kunde vinna matcher i Hockeyallsvenskan utan att ha en bra kväll. Här är du inte nära att ta poäng om du inte går på max.
Nej, och det känns som att hela laget jobbar verkligen som en enhet varje match nu. Och sen kommer det såklart komma matcher där man inte är påslagen. Och så är det för alla lag, men överlag mycket bättre helhet än tidigare.
Sen är det så också, du får ju inte lyfta en pokal eller klara ett kontrakt om du inte har bra målvakter. Och det har ju sett fantastiskt bra ut så här långt in i serien, där både Lasse Lehtonen och Olle Eriksson Ek har egentligen inte stått för någon platt match alls, utan gjort det väldigt, väldigt bra.
Just nu har vi Örebro, Rögle, Malmö, HV71 och Oskarshamn under Modo i tabellen. Och när man hör det så tänker jag på vilket jäkla getingbo det kommer att bli här efter jul. Vi återkommer till Abbott och Rögle senare i avsnittet. Men det är ju åtminstone tre lag här av de fem som ska klättra helt enkelt.
Som sagt, vi återkommer till Rögle, men jag är säker på, om det nu är så att det är spelarna som hade tröttnat, så kommer de få ta ett jättestort ansvar. Och de har materialet för att klättra, precis som Örebro. Vad har vi kvar då? Då har vi Oskarshamn, vi har Malmö, vi har HV och vi har Modo.
Ja, och HV är också på gång nu under Johan Lindbom. Det känns ändå som att man har hittat en något stabilare nivå i alla fall.
Ja, men de har gått från jätteusla till något stabila. Jag är inte säker på HV än faktiskt. Tycker backsidan är för svag. De har bara en målvakt. André Pettersson har haft skadebekymmer. Ska tydligen nu göra comeback i mellandagarna. Men det har ju varit vingligt hela hösten för honom. När han är frisk är han ju en av seriens bättre spelare. Men jag är lite lurig på HV. Och det har inte varit harmoniskt. Det är en sportchef som, tror jag, nu sitter med, inte med tvångströja, men jag tror inte han har några mandat alls. Så att det blir spännande att se HV. Jag är inte säker på dem.
Vad är det som gör dig så säker på Örebro då?
Därför att man har i grunden ett material som matchar många lag, definitivt Rögle. Så jag tycker de har en backsida som är jättebra. De har en fantastiskt bra målvakt och en bra målvakt. Så att Örebro kommer att klättra och få Johan Hedberg lite lugn och ro. Och de får ett par segrar i rad här då är jag säker på att de kommer att slåss som en, i alla fall en topp 8.
Ja, alltså det börjar ju gå dåligt för dem egentligen när Samuel Johannesson gick sönder. Och han är ju såklart sjukt viktig för dem med sitt offensiva backspel och ju powerplay framförallt, som inte har fungerat för dem.
Sen tror jag också att de trodde väl inte det själva, men jag tror att Rodrigo Abols är ett mycket tyngre tapp för dem än de kunde drömma om. För jag saknar den där offensiva ledaren i laget.
Ja, nej, Bromé.
Läktare märker ju en massa mål, men han är ingen ledare.
Nej, och Bromé har ju inte heller rosat marknaden hela säsongen. Nej. Det är ju några fåtal matcher han har stuckit fram och levererat, men sånt som Emil Larsson tycker jag också man kan kräva mer av. Ja, det är för många som är liksom, ja, jag vet
och
inte.
Och Gustafsson, så det är liksom, nej, det är väldigt berst fram, alltså märkligt berst.
Ja, verkligen. Men vi tar en fråga där från Hermodoit. Han skriver så här: de senaste 5 säsongerna har laget på 9:e plats efter 25 omgångar haft mellan 33 och 37 poäng. Alla har klarat sig kvar och hamnat på tabellplacering mellan 3 och 10 efter 52 omgångar. Kan vi spika in att Modo spelar SHL även 24-25? Vågar vi det, höll jag på att säga?
Nej, här ska inte spikas någonting, men de har ju bäddat för sig. De har ju skaffat bra utgångsläge, men som jag ser det nu så räknar jag inte med poäng nästa tisdag mot Färjestad. Sen kommer 3 otroligt nyckelmatcher med lag i närheten. De har Leksand några poäng före sig. Spela borta. Den är svår i och med att det kommer att bli fullt i Tegera. Sen har du HV som är den verkliga. Alltså, den kommer att sätta agendan för den här säsongen. Och därpå har du Örebro som, om de fortsätter trasslar, kommer att slåss för livet. Så att de här matcherna 28 och 30 blir superintressanta och kommer att betyda väldigt, väldigt mycket för fortsättningen.
Mitt svar på frågan där blev ju att SHL har inte varit så här tajt på länge. Och därför tycker jag inte att det går att utläsa någonting efter bara 25 omgångar. För det skiljer så pass lite på. Det är liksom två förluster, så är du helt plötsligt nere på en 12:e plats. Liksom. Det går sjukt fort i år. Vilket vi har sett också, lag som Örebro låg ju i toppen av tabellen efter 10 omgångar. Så att...
Malmö var väl 4 efter 10-12. Så att...
Precis.
Men intressant är det ju också, det pratas ju om det ska räcka med 60 poäng eller 62 eller 63 poäng för att klara sig kvar. Men nu ska man komma ihåg att poängen spreds ut. Nu är det ju 11 lag som egentligen bara plockar poäng, för det ser ju ut som att Oskarshamn kanske ska stanna på 30. Och det är ju bottennotering, vilket kanske innebär att du behöver kanske 65 poäng för att slippa kvar, eller 68.
Jag tror ju att det kommer behövas mer än vanligt.
Mm, det, känslan är det. Om nu inte Oskarshamn mot förmodan börjar skaffa poäng. Men det ser inte så ut.
Nej, jag vågar nästan konstatera att de är kvalredo redan nu. Alltså det, plocka igen så pass stort poängförsprång, det kommer de inte göra.
Nej, även om det går fort i trepoängssystemet. Men de har ju inte spelat.
De ska vinna 10 raka.
Ja, och de har ju inte spelet har inte sett ut för 10.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Geråka.
Nej. Men du, jag tänkte att vi skulle utse höstens spelare i Modo med en kort motivering om varför. Och vi kan väl börja med din spelare då.
Ja, jag har 4 kandidater. Jag har suttit och funderat och ni vet att jag har vurmat för Danny Blickley, så jag säger Pontus Nissén.
Yes.
Ja, nej, för jag tycker, alltså jag har summerat säsongen, tittat lite på siffror. Han har banne mig inte gjort en dålig match. Och han har ju vuxit i defensiven enormt mycket. Och han har klarat av att spela med Bernard och han klarar av att spela med Blickley. Han spelar med lugn och finurlighet som jag trodde inte skulle hålla i SHL. Så att han får mitt pris mycket för att han har överraskat mig så mycket.
Ja, nej, det är inget dumt val. Tycker också att han har... Ja, men det är ju den som har verkligen utifrån förväntningar och så varit sjukt viktig. För man har pratat alldeles för lite om honom, som du säger. Det har mer bara varit att oj, han är bra liksom.
Ja.
Men
framförallt defensivt har han tagit kliv.
Verkligen. Det var tuff konkurrens för mig också. Jag hade ett par, tre stycken som jag valde mellan, men jag kan inte undgå att säga Lasse Lehtinen. Ingen visste hur bra han skulle vara. Han hade en tuff start under försäsongen. Kommer in och har varit helt fenomenal i så många matcher. Och jag börjar räkna på det lite och kolla vilka matcher han har stått. Och 5-6 poäng kan man nog plocka bort utan de insatserna i de särskilda matcherna. Så att det är verkligen en matchvinnarmålvakt, och det var precis vad Modo behövde den här säsongen.
Ja, lugn, trygg, släpper få returer. Vi har pratat om hans skicklighet med klubban. Alltså ja, han har varit fantastiskt bra.
Det har inte gått lika bra för hans polare Marek Langhammer.
Nej, inte riktigt. Jag undrar vad som händer där. De har ju 2 andra målvakter nu, verkar det som, Oskarshamn.
Ja, men det slog ner som en bomb i Hockeysverige i måndags när Helsingborgs Dagblad avslöjade att bröderna Chris och Cam Abbott får sparken av Rögle. Spontan reaktion när du läste det där, Pelle?
Alltså, på något sätt väntat, i och med att du lever inte på gamla meriter i den här branschen. Det spelar ingen roll om du samlar SM-guld på hög och vinner COL och tar ett lag från bottkval till toppen. Alltså, Rögle har själva gått ut och sagt att going for gold ungefär. Och de är så här pass riktigt risiga just nu. Och sen signaler jag får från dig, du som har järnkoll på Helsingborgsområdet, att spelargruppen inte är nöjd, ja, då är det kört.
Så är det. Och jag ska villigt erkänna säga att jag inte är så chockad. För redan i oktober i den här podden kunde vi berätta att det hade skurit sig omklädningsrummet och att spelare hade vänt sig mot ledare och så vidare. Och nu när jag var i Ängelholm senast så fick jag höra ännu mer grejer. Men jag tänkte inte så mycket mer på det eftersom att, ja men, Abbott kommer ju sitta kvar liksom. Mm. Men nu när jag reflekterat över de grejerna så kanske man faktiskt förstår att det där var sant. Och det sägs bland annat att åtminstone två av de ledande spelarna inte ens pratat med Cam den sista tiden. Och då kan jag säga att man är rejält snett på det, för att tappar du en ledande spelare så tappar du två, så tappar du tre och så tappar du fyra, och till slut har hela laget vänt sig mot dig. Så att, inte förvånad. Däremot så trodde jag kanske att de skulle ha lite mer tålamod fram till, ja men säg en 10 matcher till kanske, för att se om det vänder. För de fick ju faktiskt en liten boost där med 5 raka segrar. Så jag trodde väl inte att det skulle ske nu innan jul. Men å andra sidan så är det ju också 1,5 år med sämre resultat. Och det som du säger, det är en resultatsbaserad bransch. Ja.
Men sen är det också så, jag håller med om allt du säger, men det är ju också så att det är ju lite lurigt att bygga en sån här organisation med två bröder, två släktingar, i det här fallet tvillingar, som har de högsta sportsliga tjänsterna. Killen i fjärde kedjan, eller killen som känner sig orättvist behandlad och sitter på läktaren, förbannad på tränaren, vem ska han gå till?
Nej, då
dessutom... Han kan inte gå till brorsan sportchefen, det är ju fullständigt omöjligt.
Nej, och sen klubbdirektör Daniel Kock har ju en tajt relation med Abbott, ja, privat, så att...
Ska han gå hem till ordföranden och säga att det här funkar inte? Det skiter ju ordföranden fullständigt i.
Ja, nej, det är ju...
Och spelarrådet, går han till spelarrådet så sitter de ju i samma sax.
Mm. Ja, och utåt sett så säger ju såklart spelarna att de inte har varit en del i det här beslutet. Men det är ganska tydligt när man läser mellan raderna vad spelarna säger. Att det har funnits ett missnöje. Och det...
Jim Brithén fick sparken för en massa år sedan här. Och spelarna sa att nej, men det har inte vi med att göra. Det är ett rent styrelsebeslut, vilket var bullshit.
Ja.
Det vet vi idag, men det tog ett par år innan det kom fram.
Ja. Och sen ska man säga att tittar man på Chris Abbotts lagbyggen här sista säsongen av värvningar han har gjort, så är det inte så att det är ett misslyckande. Alltså, i fjol var det backsidan som var det stora problemet. Att man då inte bygger om den och gör den så där bra som den var med Seider och Curran 2021. Det är helt oförstående för mig. För att jag kan inte förstå varför man istället väljer liksom att satsa på 11 backar, varav två helt överflödiga i Claesson och Viljanen.
Ja, och du har ju Hannesen också egentligen.
Ja, precis. Han fick ju sparka nu.
Ja, du har ju exempel med Theodor Niederbach till exempel, som de värvade från Frölunda, och han fick ju aldrig någon riktig rejäl chans och blev oerhört stukad. Han var junior då, så att William Strömgren fick aldrig någon riktig chans utan hamnade i Brynäs och gjorde det bra där också, ja, som junior. Så att, ja, det är lite märkliga beslut.
Ja, innan vi lämnar det ämnet så måste man ju ändå säga att det kanske är smart att göra det ändå, för att guldåret när Färjestad vann.
Sparkade tränaren.
Twin Thomas Mutell och sen gick man och vann guld.
Ja, det, alltså kan du väcka den här spelargruppen och få ihop den och spela en hockey som ser engagerad ut, vilket den inte har gjort, då blir Rögle riktigt bra.
Ja, det håller jag med om. Och det finns ju där i truppen. Det handlar bara om att ta
finns
fram
det. Finns lite frågetecken på målvaktssidan i och med att Rifalk har ju inte varit lika bra och Kvartsa har blandat och gett.
I förra veckan kom beskedet att Modo ska betala tillbaka det permitteringsstöd på 3,8 miljoner kronor som man fick utbetalt av Tillväxtverket under pandemin. Det är flera klubbar som har drabbats av de här bakslagen, där ibland Örebro och AIK. Jag vet att Örebro är någonstans uppe på 7 miljoner eller något sånt, va? Men vi kan väl dra lite snabbt vad som hänt i den här frågan. Det började med att Modo fick besked om återbetalningskrav. Och det skedde ju i fjol. Modo valde att överklaga det, fick sedan avslag. Och i somras kom beskedet att även överklagaren avslås. Men att Modo då skulle överklaga till kammarrätten, som nu har gett besked att de inte ser någon anledning till att ta upp fallet. Mm. Vad är din tanke om det här?
Väldigt dåligt insatt, men det jag vet är att Modo har inte budgeterat med att ha de här pengarna kvar. Man räknar bort att 3,8 miljoner försvinner, och det kommer de att klara och leva med och överleva. Det Modo är irriterade på, det är att de tycker att de har gjort rätt. Det är därför de driver här. Det handlar mer om att visa att, men vi har inte gjort fel. Vi har gjort rätt hela resan. Och då är inte pengarna viktigast. Även om 3,8 miljoner skulle ju alla idrottsklubbar vara jätteglada över att få behålla. Men i det här fallet, där förmod har stökat på och bråkat, det är att de känner sig orättvist behandlade.
Ja, och det kan man ju förstå när man sätter sig in i det, för att jag har gjort det. Och de tar ju verkligen inte hänsyn till att det här är en idrottsklubb.
Nej.
Annat om det hade varit ett vanligt företag. För då är det en helt annan grej. Men man tar inte hänsyn till de olika nyckeltalen. Och framförallt så förstår jag inte varför Kalmar FFs fall tas upp. Nej. Men inga andra sportklubbar tas upp. De har gjort på exakt samma sätt, använt samma jurister.
Mm.
Vad är skillnaden?
Jag har ingen aning, men jag hade hoppats i en perfekt värld att de tar upp Kalmar FF. Och det blir ett prejudikat. Och sen går man efter det beslutet och lägger det även på Modo och AIK och de här övriga klubbarna.
Men kan det vara så illa att man bara valt att ta upp ett fall just av det den anledningen du snackar om?
Det har jag ingen aning om, men jag hoppas ju att nejet eller jaet kommer efter man har gått igenom Kalmar FF.
Modo har i alla fall nu en sista potentiell möjlighet till att få det prövat i högsta förvaltningsdomstolen, men jag är mycket tveksam till att de kommer att ändra sig.
Ja, jag vet inte ens vad högsta förvaltningsdomstolen är. Där har du mig i de här fallen, men jag vet att du har läst på om det här, och tror du det, då litar fullständigt på det, Mattias.
Men jag pratade med vd Johan Widbro i förra veckan. Han säger ju precis som du att Modo påverkas inte resultatmässigt av det här, utan det som kommer hända om de skulle bli återbetalningsskyldiga, det är att 3,8 miljoner kronor kommer försvinna från pengarna man har i likviditet, vilket gör att de kan ha 3,8 miljoner kronor mindre att värva för om de skulle behöva förstärka, och det kan ju bli ett problem.
Mm, absolut, men jag får signaler om att det här skadar inte ekonomin som man kan tro att den gör. För det finns pengar, utan det handlar mer om att man känner sig felaktigt förfördelade, helt enkelt.
Ja, och då ska man ju slåss för sin sak.
Absolut.
Men vi kan väl ta, och det var någon som hade en fråga där. Kristoffer Hammarlund skriver så här: en sak som passerat lite obemärkt förbi är att Modo tvingas betala tillbaka pandemistödet. Saknas det inte ett raseri över detta? För nog är klubben alltjämt i situationen att varje krona räknas.
Jag tror Modo har rasat, men jag tror att man har rasat under radarn, inte gått till media, och jag tror inte man tjänar på det riktigt, utan man har nog bråkat processmässigt ordentligt. Man har ju jurister i styrelsen, man har kunnat ekonomiskt folk, så att nu tror jag att de har bråkat, men inte så att vi utanför har märkt det på samma sätt.
Nej, det blir en fortsättning följer på den frågan, helt enkelt. Det kommer väl ta, ja, jag gissar på att det kommer ta ett par månader innan vi har ett slutgiltigt besked i den frågan. Frågor i vanlig ordning, det är klart att vi ska hinna med det. Och vi kan väl ta och börja med en fråga från Linus Näslund. Han skriver så här: många klagar på Modos låga powerplay-procent. Vilka krav känns rimliga att ställa? 25% frågetecken. Målbilden är att ha två lag bakom sig i serien, men i PP känns kraven mycket högre. Varför? Vi är på en delad sjunde plats i antal PP-mål. Det är ju egentligen rätt bra. Bara att vi skapar fler PP än övriga. Man brukar väl säga att någonstans runt 20% är ganska bra i hockey.
Ja, 25 är ju godkänt i min värld. Men jag tror att PP har härkat in i debatten bara för att boxplayet har sett ut som det har gjort i början på serien och i slutet nu.
Ja, men jag menar...
De siffrorna hänger ihop på något sätt. Man pratar om PP och BP som en grupp.
Ja, jag har inte riktigt uppfattat att folk har klagat på den låga powerplay-procenten. Men kanske snarare spelet i powerplay.
Mm.
Jag vet att efter Färjestadsmatchen där så var det ett par arga kommentarer i liven där om att det var så dåligt spel och byta ut den och byta ut den.
Ja, det handlar ju mer lite om personer, vem som ska göra vad. Och jag är ju fortfarande sugen att se Danny Brickley testa honom.
Jag med. Oskar Moretoft, han skriver: snurrar vi inte lite väl mycket i hörnen i anfallszon? Känns som vi sällan kommer till avslut.
Hinken, det kommer intervju med Henrik Radin i gissningsvis lördag, och han pratade lite om det att det går lite fortare i SHL, det är större och starkare spelare, det är smartare, och han tycker att de har hamnat för mycket utvändigt sista 5-10 omgångarna, att de har läst mod och de måste åtgärda det på något sätt. Men när han säger att de hamnar i hörnen, då delar han den allmänna uppfattningen.
Ja, lite så faktiskt. Kanske blir lite rakare emellanåt. Man har varit i vissa matcher, men...
De vill ha mer skott, de vill ha mer folk på mål. Och det har de misslyckats med.
Mer avslut i skottsektorn.
Ja, och in och vinna returer och ha trafik framför mål och skymma och sådär. Och man gör inga mål från hörnen.
Nej. Christian Mäler har två frågor. Vi kan väl börja med den första där. Modo är med marginal sämst i special teams. Hur ska man bryta den trenden? Ja, det är ju boxplay som drar ner den totala siffran där något enormt. Men för att bryta trenden i boxplay så handlar det ju om framförallt att spelarna ska få självförtroende. Att man ska våga gå in i boxplay och göra det här skitjobbet som krävs. Det är som Karin är inne på, att när det väl grinar illa så grinar det jävligt illa.
Mm. De släpper in ett boxplay mål mot Timrå, och de har ytterligare två boxplay mot sig, och i de två släpper man inte till en målchans. Så att det är liksom, men det vi minns är ju att de släppte in ett mål i boxplay.
Mm. Jag tycker faktiskt att det såg bättre ut också mot Timrå.
Sen ska vi komma ihåg att de gnuggar på det här. De lägger en stor del av tiden på träningen till just boxplay och powerplay.
Han skriver även att spelare som Sebbe Olsson och AP, alltså Adam Pettersson, blir rejält blottade i boxplay. Dags att rotera in andra där.
Det ser inte jag.
Nej, vem i så fall?
Ja, alltså... Det är som Sebbe Olsson säger. Det handlar ju mycket om självförtroende. Sen tycker han också att de har haft otur och detaljstuderar vi målen. Det är mycket som tar knä, benskydd in, lite felaktiga studsar och sånt här. Så att skylla på de två vet jag inte om det är hela sanningen. Sen kan jag inte säga vilka som är inne på målen. Det kanske är Samoranta också.
Det har varit lite olika. Men just för att kunna bryta trenden. Ja, det kan vara klokt och kan vara stoppa in någon i en match. Men på sikt så är det boxplayspelare för mig. Och jag menar första...
Ja, vilka ska du ha där? Ska du ha Riley och Roma?
Nej, men första 10 omgångarna så var man ju liksom 4 i ligan med det här boxplayet. Och inget liksom... Det har ju inte förändrats. De har ju inte förändrats i spelsen. Det är bara att det har studsat emot och satt sig mentalt.
Ja, det är ju raset i Oskarshamn som ställer till mycket för de här siffrorna. Jag tror de var 4 insläppta då.
Ja. Och vi går vidare där. Det var en fråga från Mikael Brandehav. Han ser att, eller han har spanat in att Victor Olofsson har begränsad speltid i NHL. Kan han vara ett namn för Modo nästa säsong? Jag tror att båda vi skriker nej där.
Ja, nu, jag har för mig att jag tittar på hans kontrakt och han att
tjäna 5 miljoner då.
Exakt, det är alltså drygt 50 millar. Jag tror inte Modo kan matcha det.
Nej, och sen, jag menar, senaste 10 matcherna ser jag att han har gjort 6 poäng, så att jag tror inte det är aktuellt överhuvudtaget, det kan vi nog fetglömma.
Men han skulle utan tvekan kunna hjälpa Modus powerplay. Han gör ju alla sina poäng i powerplay.
Ja, nej, men så är det ju. Det hade ju varit en dunderförstärkning, men det får nog vänta ett par år till.
Det tror jag att storebror kommer hit i så fall.
Absolut. Marcus Kvört skriver: varför lånar inte Modo ut Wahlberg till Brynäs, närmare hem och ett bättre lag? Nej, men Brynäs är nog inte ute efter den typen av back. Man har redan många av den typen.
Det är inte Wahlberg och Modo som bestämmer vilket lag som ska låna honom, utan man får höra av sig. Och jag vet ju att Södertälje var intresserad, men Wahlberg ser ju AIK Stockholm på grund av sin familjesituation som den perfekta lösningen. Det går snabbare att ta sig dit än ta sig till Östersund till exempel.
Ja, och det går snabbare även om man ser flygmässigt.
Ja, det går snabbare än till Gävle.
Ja, precis. Stockholm är antingen Örvik eller Umeå då.
Ja.
Stefan Byström skriver: är det färdigvärvat? Är Värmblom en bra förstärkning om TPS missar slutspel? Vilka kommer tillbaks till deadline 15/2? Theo Norén, frågetecken. Du snackar ju med Inken idag, och du kan väl låta er lite vad han säger om det hela.
Ja, han pratar om att det är lite svåra beslut att ta det här och skicka iväg, men man tittar ju till spelarens bästa, vad som är bra för honom. Och jag vet faktiskt inte vem som är närmast att ta sig hem. Emil Wahlberg finns ju runt laget hela tiden i och med att han tränar med Modo. Mm. Och Theo fortsatt den här utvecklingen, då tror jag inte det är omöjligt att man låser fast honom efter den 15. Jag vet inte, det här kan du bättre än mig. Om Theo blir kvar, han kan inte tas hem efter den 15 februari. Han är inte junior längre.
Jag har inte järnkoll, men jag vet att det handlar om ålder.
Han är ju inte junior.
Nej. Jag vet inte exakt när den gränsen går, men jag kan ta och kolla upp det till kommande avsnitt.
Jag tror
avsnitt.
Faktiskt att det är junioråldern, men jag är inte 100.
Nej. Och sen om Värmblom är en bra förstärkning om TPS missar slutspel.
Nej, jag tycker inte det.
Modo har redan bredden. Men, jag ska säga men här. Värmblom hade, om Modo skulle vara illa i det, om man behöver en kropp, en spelare, så gjorde ju Värmblom faktiskt det väldigt bra med Malmö i degraderingskvalet mot Brynäs. Och vi vet att det är en spelare som växer när han är grinig och irriterad, och det hettar till.
Ja, men samtidigt så vill han inte vara kvar nu. Han tävlade ju ändå på samma villkor som alla andra. Så att, ja, det är en svår puck det där. Men jag tycker, hade Modo spelat allsvenskan nu,
då hade det varit en jättebra Värmblom.
Ja. Men inte här och nu.
Nej, men samtidigt som vi varit inne på, kanske det inte går att få något annat heller.
Nej, men det kanske inte behöver något annat heller om de får vara hela och friska. För då är ju konkurrensen rätt mördande. Och jag kan ju inte se vem han ska slå ut. Ja, han konkurrerar ju i sitt spelsätt med Södergran och Valle Valterholm framförallt. Eller Sebbe Olsson.
Ja, och sen har han ju ett optionsår i Finland också. Så att det kan mycket väl vara så att han väljer att utnyttja det sen. Mikael Brandau har en fråga till. Han skriver: hur ser ni på Wahlbergs match mot Färjestad? Han fick cirka 10 minuter. Tycker Wahlberg är en bättre passningsspelare än Berg? Förtjänar Wahlberg mer speltid? I allsvenskan var Folin och Wahlberg de bästa defensiva backarna i Modo. De kan göra en lika bra insats i SHL, eller?
Det är skillnad mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Det går fortare. Men jag måste säga, de minuter Emil Wahlberg har fått här, och som man ser hur han agerar på träning, så gör han det fantastiskt bra. Och jag tror att Modo är jättelyckliga att ha kvar honom i organisationen och ha han som backup. Och det är inte omöjligt att han går in på 6 backar framme. Han är ju den som är definitivt närmast nu, i och med att Jakob Norén ska på JVM dessutom. Så en skada, så kommer han att få istid.
Ja, och jag tycker han gör det bra mot Färjestad.
Han är ingen flashig spelare, men han gör inga fel heller.
Nej, och en av få som faktiskt har SHL-rutin också med Oskarshamn. Så att, jag tror det är en bra lösning om man kan liksom hitta någon form av liksom...
Han får lite matcher, han får träning här, de har han i närheten och ser hela tiden hur han mår, så att ja, jag tror att han kommer göra med AIK ett tag till och sen tror jag att han kommer att hamna här.
Jag såg att det var några AIK-supportrar som ansåg att kill your darlings, det är dags att välja om man ska få vara kvar här för hela säsongen eller om han ska tillbaka till Modo. Vad känner du?
Ja, Modo kommer inte att släppa honom om de inte värvar en toppback till, det tror jag inte.
Nej. Nej, och sen har han ju en familjesituation här i Örvik, så det...
Ja, han kanske till och med blir tvingad att välja bort spelet. Han har ju en familjesituation, som man säger själv. Vi har ju all vår släkt i Småland, så att det handlar om barnvakter och sådana här bitar också.
Modomannen skriver så här: är tränarteamet bekväma med att vi släpper till flest kontringar mot oss av alla lag i ligan? Mot effektiva topplag blir vi straffade rejält på grund av det. Jag tror inte de är särskilt bekväma med det.
Jag tror inget tränarteam skulle vara bekväma.
Nej, så är det ju. Men det är ju liksom inte bara att rätta till på en dag, utan det är ju någonting man jobbar med. Som till exempel nu under uppehållet så kommer man ju säkert nöta väldigt mycket på det.
Kalin tjatar ju om det här med hur straffade de blir vid varje misstag i egen zon. Så att nej, de är inte bekväma.
Peter Collén skriver: kan man bryta ner Modos problem i de tre perioderna? Det vill säga, finns det ett mönster där till exempel vi halkar efter spelskickliga lag i andra perioden där det är långt till båset, kontring mot oss och så vidare?
Jag tyckte det problemet egentligen var tydligare förra säsongen, för då, jag tror vi skrev
andra
om
det. Perioden var det?
Ja, andra perioden.
Det har ju varit lite svagt i andra perioden mellanåt i år också, men man ska inte gräva ner sig allt för djupt i det, för att det är liksom, det är så mycket tillfällighet också, så att det, jag tror inte det handlar om att spelarna är rädda för en viss period eller nej.
Jag tror faktiskt, utan av vetskap, men jag gissar att jag tror att det finns 14 supporterklubbar som ställer frågan varför just deras lag ser ut och så svårt i andra perioden, och det blir besvärligare med byten.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ja. Hampus Eliasson skriver: tycker ni att det cyniska i spelet har försvunnit, eller är det i fas för att bli bättre ju mer man får träna / spela?
Modo måste ju bli lite mer cyniska, det har vi ju sagt egentligen hela säsongen, att det är okej att slå en icing eller en dumpa ut. Titta på hur Växjö spelar under press.
Ja, verkligen. Alexander Olofsson skriver så här: såg min första match live för säsongen mot Timrå. Tycker Roma ser för loj ut, orkar knappt ett helt byte. Är han för dåligt tränad? Därav frånvaron som nyss var. Nej, han är inte för dåligt tränad, snarare väldigt vältränad.
Det är vad vi hör från medicinska teamet också.
Däremot så har man en skada. Jag vet inte om du själv någon gång har spelat med en skada, eller idrottat med en skada, men det är klart att du påverkas. Alltså din prestation påverkas, för du har ont och du kan inte gå in i dueller på samma sätt. Och kan du inte gå in i dueller, då är du ganska meningslös hockeyspelare.
Och jag tycker att Roma... kanske inte säger så mycket. Jag tycker han gör sin bästa match mot Timrå. Jag tycker han var en av toppspelarna i derbyt.
Jag håller med. Sen hade han ju en svagare match mot Färjestad, helt klart.
Det hade alla.
Precis. Ska vi ta någon till här innan vi stänger ner för idag? Marcus, han skriver så här: vad tycker ni om alla supportrar som vill kasta rundblad åt vargarna? Är det befogat?
Jag tror precis som supporten och jag är rätt lika där, att vi har inte sett han spela regelbundet på 12-13 år. det är inte den Rundblad som stack till NHL och blev Stanley Cup-mästare, utan han har förändrat sin spelstil. Jag tycker fortfarande han är en väldigt smart hockeyspelare. Han ska inte kastas åt vargarna, tycker jag i alla fall.
Nej, det tycker inte jag heller. Det
är han är inte snabbast, men jag tycker att han är fortfarande väldigt smart där ute.
Ja, men det är som vi varit inne på tidigare. Han håller ändå upp någon form av lägsta nivå. Han har rutinen framför allt och han är otroligt viktig i omklädningsrummet. Och att bara kasta en sån spelare, nej. Alltså,
däremot kan jag tycka
visst,
att han...
Visst, han är väl liksom bäst före, absolut. Men han bidrar fortfarande.
Ja, däremot kan han... Hans plats kan få testas av till exempel Danny Brickley i ett powerplay.
Det håller jag med om. Vi tar en sista här, eller två. Patrik kan skriva, hur ligger Modo till gällande skottäckningar generellt? Känns som de ligger botten i den statistiken. Och jag kollade upp det här lite fort. Och vad gäller blockerade skott så är Modo sexa i SHL. Under de inledande 25 matcherna så har 296 skott blockerats.
Jag tror Brickley var bäst i den ligan, va?
Precis. Och en intressant sak som jag även hittade när jag kollade på det där är att Modo har haft flest tur med ribbor och stolpar i egen zon. Så alltså 25 skott i ribban eller stolpen.
Vad tror du Sampo Ranta säger om det? Den statistiken.
Det var bara defensivt.
Ja.
Offensivt så har man haft 21 stycken i målramen och det är tredje flest i SHL.
Okay.
Så att det jämnar väl ut sig.
Ja, det jämnar ut sig.
Men med det sagt, tiden är ute för den här gången och vi ska faktiskt ta och spela in ett avsnitt till innan nyår och det blir en form av vi ska dela ut lite priser till år, eller under året som har gått.
Vad vi minns från den här säsongen, och det blir ju en hel del fokus på hockeyallsvenska resan på vårkanten.
Årets psykbryt ska delas ut bland annat.
Ja, och årets play dirty.
Ja. Men med det sagt, tack för den här veckan och så på återseende nästa. Hej!